Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Jag gjorde det till slut. Jag har joinat the dark side.
Det är en tidsfråga innan du skulle göra det, men vilken dark side?
Coronahögen.
Ja, det är corona. Äntligen. För det första, episkt att vi har en coronahöger. Jag bara säger det. Två, välkommen i en växande rörelse. Vi letar inte efter chattare, vi söker konvertiter. Du är varmt välkommen.
Det var väl, jag tror att de heter de ETC eller ETC, den här tidningen ETC heter de. Det är de som började prata om coronahögen. Men ja, alltså så här, för mig så har min syn på liksom risknivån och allting, alltså så här, oro eller så där, det förändrades dramatiskt när en
du
person...
Du såg Tegnell i tv. Var det?
Ja, nej. Han har ju liksom varit där ett tag. Men det förändrades dramatiskt när en person fick smittan utan att ha varit i något riskområde och utan att man kunde spåra var han hade fått den ifrån. Mm. Och han vårdades sen på Sankt Görans på Kungsholmen, där jag för övrigt bor. Så då kan man dra den här jag var nästan där snyft historien. Men det tenderar ju folk att göra. Så fort det har varit ett terrorangrepp eller sådär, så är man typ på ungefär samma breddgrader, så är man nästan involverad. Då är det lite synd om mig själv för att man är lite närmare till den här situationen. Men liksom i det läget, när han då, eller jag tror att det var han, hade smittats, då höjde jag liksom krisnivån till orange. Och så satt jag med några kollegor och pratade om så här, ja, men de bara, men okej, men tror du att det här kommer bli en stor, liksom, kommer vi hamna i att det blir skitmånga smittade i Sverige och liksom okontrollerade smitta och sådär? Jag bara, ja, kanske, liksom, den där första som smittades där, det var ju inte bra, men man får väl se liksom vad som händer. Så bara, då var det en som sa, bara, nej, men det är ett tillfall i Kungälv också. Jag bara, jaha, då var röd liksom. Då var kodröd. Jag bara, det var ja. Okej, svaret är ja. Jag tror att det här kommer bli totalt okontrollerad smitta. Och liksom, och det, då snörde jag på med min sydväst i folie. Och så skrev jag en inköpslista. Och började bunkra. Och jag började såklart med min påse clementiner, färska avokado, två rör oreokakor. Jag lär mig av de bästa. Men, nej, men jag brände alltså 3 lax på torrvaror och sånt liksom. Så nu är jag då i din ringhörna. Men jag kommer inte förespråka panik. Jag menar att det här är liksom... Det jag nu har gjort är det rationella.
Du är bara kodröd. Du är rationell när du itkar panik.
Nej, men jag har inte panik, för det är irrationellt.
Ja, okej, okay. Du brände bara 3000 torrvaror.
Ja, och det kommer ju jag äta upp. De kommer alltså inte bli gamla.
Ja.
Ja.
Exakt, så det finns ingen motsatsförhållande mellan rationalitet och panik.
Jo, för att panik kan du ha när du står trängd i ett hörn och en jävla tiger närmar sig. Men fram till dess så bör du se till att du inte hamnar i det hörnet.
Så vad gör du när en tiger närmar sig?
Ja, men då skiter panik. Jag på då, mig.
Ja, skiter
jag på mig, men jag vet inte hur det löser situationen.
Så får du adrenalin och sen agerar du enligt dina bästa försvarsinstinkter.
Ja, men jag ser hellre till att jag inte hamnar i den situationen. Mm. Men jag har ju valt att inte vara ute på sociala medier och sådär runt det här. För jag har upplevt att det har varit liksom så jävla infekterat. Det har varit dragna vapen mellan fronter som egentligen inte behöver vara på liksom olika sidor i den här frågan. Men man är liksom så vana att se varandra som fiender så man faller liksom in i gamla mönster. Och liksom, jag skojade ju nu om att jag är en del av coronahögen. Men om man ska vara seriös så menar jag att den här situationen som har uppstått där liksom corona har blivit någon slags ideologisk fråga som delar högern mot vänstern, det är alltså livsfarligt, bokstavligt talat, eftersom att det handlar ju alltså bokstavligt talat om liv och död. Och det finns de inom både högern och inom vänstern som liksom är blint lojala sin grupp och som inte tänker själva. Och den här situationen mår liksom inte bra av att det blir någon slags jävla anti-intellektuellt slagfält. Alltså åsikter om det här måste liksom vara frikopplat från övriga politiska lojaliteter. Men man kan se de här tendenserna då att liksom höger och vänster de står mot varandra. Och om jag då ska försöka tolka vänstern välvilligt, väldigt välvilligt, så skulle jag säga att de säger i huvudsak tre saker. Och de säger då att en kris mår inte bra av att man undergräver myndigheternas förtroende. Experterna är de som vi ska lyssna på. Och gör inte det här till en politisk konflikt. Det här är en mycket välvillig tolkning. Alltså, välvillig på en nivå som flera av dem inte förtjänar.
Men vi ska vara välvilliga under en tid av kris.
Ja, men om man nu gör den välvilliga tolkningen och bortser från alla övertoner, så håller jag i stora drag med om budskapet. Men jag kan liksom ändå inte bortse från vissa saker som gnager i mig. Alltså, svenskar har hög tillit till samhällets institutioner och har på många sätt gynnats av det historiskt. Och det finns väldigt tunga skäl för att man ska värna den tilliten och det förtroende som har byggts upp över tid. Alltså inte minst då för våra myndigheter.
Mm.
Men vad kan vara mer förtroendeskadande än när myndigheterna brister i sitt agerande? Och om det sker, ska man då inte få påpeka det? Alltså måste man då sitta tyst i klassen på grund av någon slags jävla lojalitetsplikt gentemot myndigheterna? Och jag har hög tillit till vårt lands expertis när det kommer till exempelvis epidemier. Jag tror att epidemiologerna kan mycket av det de har studerat och jobbat med under många år. Men den höga tilliten kan inte motivera att jag blundar för tillkortakommanden. Alltså jag tvivlar inte på att den här statsepidemiologen då, Anders Tegnell, jag tvivlar inte på att han kan extremt mycket om epidemiologi. Men däremot menar jag att han är komplett värdelös när det kommer till kommunikation. Och därför borde han inte vara bärare av ett enda budskap från Folkhälsomyndigheten. Alltså han har gång efter annan uttryckt sig på ett sånt sätt att folk har fått felaktiga uppfattningar om läget. Och det handlar främst då om det här två situationer, om ifall barn kan smitta och ifall kulmen nåtts eller inte. Mm. Och i båda de fallen har liksom han haft så här ivriga försvarare vid sin sida som har sagt så här: ja, men om man läser exakt vad han säger så kan man faktiskt förstå honom, och det är faktiskt inte fel.
Det enda sättet du klarar av det är alltså att du läser texten och så läser du om texten fyra gånger och så skärskådar du exakt vad han menar.
Exakt.
Och då lärde du så här: ja, det här är i sak inte fel.
Precis. Men det är ändå tillräckligt otydligt för att liksom DN och Sveriges Radio ska feltolka dem på nivån att de skriver rubriker som blir direkt felaktiga. Så han är så svag kommunikativt att stora grupper av människor får felaktiga uppfattningar om extremt viktiga sakförhållanden.
Och då kan man ju säga så här finns det inte heller någon bias i att man vill feltolka honom. Alltså det är ju ingen medveten feltolkning medierna gör.
Nej.
Den är ju högst omedveten.
Exakt.
Alltså det vore ju en sak om medierna hatade Folkhälsomyndigheten. Mm. Och bara, nu ska vi klämma dit den här jäveln.
Precis.
Men det finns det ju inte.
Nej. Och sen då så drar han till Somalia. Och även då finns det liksom hans försvarare som står vid hans sida och säger att han måste ju hjälpa Somalia i deras situation och det har skett en överlämning i myndigheten och så vidare. Men alltså jag pratar nu om kommunikationen. Alltså att inte inse signalvärdet i att Sveriges statsepidemiolog lämnar landet när liksom smittan håller på att kliva över gränsen till att bli då en sån här samhällssmitta. Det är liksom, det är så uruselt att det fanns sakna motstycke.
Ja, men tänk dig, det är inte jättemånga fält inom landet där man har liksom en titel till en person som är liksom generalen.
Ja.
Det är liksom överbefälhavaren, det är rikspolischefen och så är det statsepidemiologen.
Ja.
Liksom. Alltså det är typ det vi har. Och kungen och drottningen. I den ordningen är det också.
Ja.
Nej, men, och sen och den här snubben bara, jag har en grej inbokat sen tidigare.
Stryk det. Det har hänt en grej i Sverige liksom.
Men jag tyckte det var hysteriskt kul att när han kommer dit så upptäcks det första fallet av corona. Hade han med sig corona till Somalia? Då, när han åkte dit så fick Somalia sitt första coronafall.
Ja, herregud.
Spännande.
Men det som är intressant med det här också är att det här slutar med att det blev det bästa som har hänt Folkhälsomyndigheten kommunikativt. Alltså att han drar till Somalia var ju det bästa som hänt dem. För det som händer då är att Anders Wallensten kliver in och han är 1000 gånger tydligare kommunikativt.
Och han är inte alltså han är ju ingen briljant kommunikatör, vill jag bara säga. Jag lyssnade på honom. Han ser däremot bra ut.
Ja, men,
och det fick, jag tror det fick många fler att lyssna. Men, ja. Men alltså, han var ju 1000 gånger bättre än andra.
Ja. Och vad gör man då när man ser det här? Och om man då tycker att han har hanterat det här svagt kommunikativt, måste man då hålla käften för att värna Folkhälsomyndighetens anseende? Och det menar jag att man inte behöver. Jag menar att man just för att man värnar Folkhälsomyndighetens anseende måste få uttrycka exakt den här kritiken. Alltså, det är väl utmärkt om den här vice statsepidemiologen Anders Wallensten kan få sköta kommunikationen istället för Tegnell. Alltså som ett resultat av kritiken. Alla är inte bra på allt. Det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Tegnell kan väl bidra, liksom, han bidrar säkert med sina kunskaper i övrigt. Men just kommunikationen kan han ju hoppa över. Och det här att Folkhälsomyndighetens anseende har tagit stryk, det är inte ett påhitt från högen. Alltså, det här blev rätt tydligt nu i veckan.
En rad stora myndigheter följer inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att symptomfria personer som kommer tillbaka från riskområden för corona kan arbeta på som vanligt. På bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket ska alla som kommer tillbaka från drabbade områden arbeta hemifrån i 14 dagar. Den linjen har även Pensionsmyndigheten, där Henrik Engström är chef för administrativa avdelningen.
Och det här, liksom, det här beror ju inte på din Twitter. Det här beror ju på att de gör liksom en egen värdering, en riskbedömning. Och att man då inte blint följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Men jag vill, får jag göra en viktig distinktion här emellan? Så jag menar, det finns ju en fara i att folk inte börjar lita på Folkhälsomyndigheten.
Absolut.
Alltså, och det kanske, jag märker såhär, definitiva såhär trollkonton, om bara, it's just a flu bro. Alltså verkligen såhär, det är uppenbart människor som ligger kanske lite för tungt i indexfonder på börsen och sett det utraderat och vill bara, kan inte alla bara lugna ner sig så jag får tillbaka mina pengar? Alltså det är snarare en sån grej där jag märker att folk bara så här underspelar vilket hot det här är mot vårt samhälle. Och sånt är ju farligt när folk inte tror på Folkhälsomyndigheten när de säger att det här är en samhällsfarlig sjukdom. Okej? Men alltså det är inte vad folk gör. Folk vill ta alltså det här på ännu större allvar än vad Folkhälsomyndigheten säger. Folk vill alltså vidta större skyddsåtgärder och mer kraftfulla skyddsåtgärder själva än vad Folkhälsomyndigheten avkräver dem. Och det finns det ju ingen fara med.
Jo, men det gör det i någon mån. Om det
hur
var, om...
kan det vara det jo, en alltså, fara om... att ett gäng skatte... liksom, skattemasar sitter hemma och jobbar hemifrån.
Ja, men det blir ju mindre ett samhälle som, där man jobbar hemifrån kommer bli mindre produktivt. Ja, alltså men... det kommer ju bli det. Så det kommer med ett pris. Men kolla, jag argumenterar nu inte för att man inte ska gå längre än Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är alltså inte det jag säger, men jag säger bara att det är inte så enkelt att det här inte gör någonting att folk jobbar hemifrån. Jo, det kostar ju bara helvete. Ja, men det är fan mycket billigare än det motsatta.
Exakt. Och den, så att säga, och det här, vi behöver aldrig vara oroliga för att företag inte ska göra analysen att liksom det är viktigt med produktivitet. Företagen kommer definitivt tänka på sin produktivitet. Men därför är det intressant att säga att det är den privata sektorn som varit mest restriktiv. Det är den privata sektorn som har varit de som sagt jobba hemifrån.
Just.
Det är den privata sektorn som sagt åk inte till riskområden. Det är de som varit mest restriktiva och de är mest benägna till att hålla produktiviteten uppe. Jag lovar att det inte är Pensionsmyndigheten. Och det är ju här det blir så bisarrt, för att när vissa vill gå längre så går alltså Folkhälsomyndigheten ut och kritiserar dem. Jag menar, det var ju ett exempel med ett coronafall i en skola i Nacka, Kunskapsskolan, då de får reda på att en elev är sjuk. Och vad gör de då? Men då hör de av sig till Smittskydd Stockholm 1177, de hör av sig till Folkhälsomyndigheten och de får inget svar.
Nej.
Hur de ska agera. Så då väljer de att ta beslutet, det här var på en torsdag förmiddag att så här, nu får alla gå hem. Och så behöver ni inte komma hem hit imorgon. Och sen så efter helgen säger jag vad ni ska göra. Under den här tiden, på torsdag kväll efter att det här har skett, så är Tegnell i telefon med kommuncheferna, alltså med kommunledningarna, och säger till kommunledningarna att ni måste hålla skolorna öppna. Och var på kommunledningarna säger så här: det där vill vi ha på papper från dig, för det där är inget vi tänker, så att säga. Det där, om du vill gå så långt, så då får du stå för det. Men då måste det vara på papper från dig. Det är inget beslut som man tänker ta och liksom brösta som kommunpolitiker.
Nej.
Och jag menar, och jag tycker det är sunt, för tidigare var ju definition, så sa ju Folkhälsomyndigheten, nu får alla kommuner bestämma, alla skolor bestämma själva. Och det är ju riktigt jävla korkat att skjuta undan liksom smittskyddspolitiska avgöranden till lokalpolitiker.
Alltså, det får ju inte den effekten då.
Nej, alltså, och alla gör lite som de vill. Alltså, du hade ju vissa skolor där det var, när de kom tillbaka från riskområden och konstaterade att föräldern var smittad, då skulle barnen fortfarande dyka upp i skolan. Alltså då var det en kommun som tog beslutet. Och jag menar, då får du ju såna här galna beslut om du inte tar ett tydligt ledarskap. Och problemet vad han gjorde var att han då går och kritiserar friskolorna. Så här, fan, de gör ju som de vill, verkar det som. Ja, men de sitter ju inte i möte med kommunledningen. Det är ju friskolor. Deras relation är med Skolverket. Liksom, så här, du måste ju ut till dem. Och de måste ju kunna nå dig. Och vi måste ha policyn kring hur det här ska funka. Och just nu finns det ingen. Men han har alltså varit ute och kritiserat när folk har gått för långt.
Men jag är med dig. Men jag ska komma till det. Jag tycker dock att man kanske inte ska riktigt helt och hållet säga så att man ska vänta på hans policy. Men så här, jag kommer
nej,
till det.
Nej, men vad fan. Det är inte det. Men klart att man ska vänta på hans policy. De gjorde helt rätt att skicka hem ungarna.
Jag håller med. Men vad gäller att lyssna på experterna och inte göra det här till en politisk konflikt, så är jag i grund och botten med på det budskapet. Alltså, jag iklädde mig inte för en sekund rollen av att vara expert kring corona. Det finns, liksom, det finns inte i min sinnevärld att göra det. Och liksom i min inledning så pratade jag just om att jag tycker det är beklagligt att folk kliver ner i som en gamla sån här skyttevärn och gör det här till en konflikt mellan höger och vänster. Så jag är i grund och botten med på det. Men grejen är då att vad experterna säger kommer ju sen ligga till grund för de politiska besluten. Och vad man bedömer är påkallat att göra politiskt utifrån vad experterna säger är alltså en politisk avvägning, och den kan ju skilja sig åt. Så det går liksom inte helt och hållet att bortse från den här politiska dimensionen av krishanteringen. Och då, okej, det är klokt att lyssna till experterna, men som jag liksom har varit inne på så är det så att de är inte direkt alltid experter när det kommer till kommunicera. I Aktuellt kunde man höra Johan Giesecke eller något sånt där, som är professor emeritus och rådgivare för WHO. Han uttalade sig om hur han såg på karantän i Italien, om det var rätt väg att gå eller inte.
Nej, det tror jag inte. Dels så har man stor inhemsk spridning redan innan i Italien. De behöver inte importfall för att underhålla epidemin. Och det ska ju aldrig upprätthålla. Hur ska du stänga av hela Italien från resten av världen? Det går inte.
Du tror att det är omöjligt?
Jag tror inte. Det går i Kina. I Kina. En hårt styrd diktatur kan du antagligen fixa det här och stänga in folk. Men en demokrati skulle aldrig fungera i Sverige.
Vad tror du om utvecklingen när det gäller corona i Italien?
Ja, de kommer att få mycket fler fall än de har haft nu. Och sannolikt det kommer att spridas över hela landet.
Det tror jag.
Ja, det tror jag.
Hur allvarligt är det då?
Ja, jag tror inte att det är så väldigt allvarligt. Jag tror de flesta som smittas kommer inte att bli särskilt sjuka. Jag tror många kommer inte ens märka att de har infektionen. Några får en förkylning på 2 dagar och sen är de friska. Så absoluta majoriteten av de som smittas kommer inte att bli sjuka.
Hur ser det ut i Italien? Vet du det kring döda där?
Ingen har dött som är yngre än 65 år. Och dödligheten över 85 år är ganska stor. Nu vet jag inte riktigt varför det har gått så fort i Italien. Det är lite unikt för det landet. Men man kommer få stor spridning även i andra länder. Spanien och Frankrike är redan på väg uppåt.
Alltså vad jag reagerar på, det är inte huruvida karantän är rätt väg att gå eller inte. Vad jag reagerar på är hans definition av vad som är allvarligt. Alltså han säger att han inte tror att det här är särskilt allvarligt. Och de flesta kommer inte märka av att de är sjuka och så. Och det stämmer säkert, vad fan vet jag. Men är det samma sak som att det inte är allvarligt? Folk dör ju i stora tal. Och så tog han upp att det här som många har nämnt då, att det främst är äldre som dör. Och det har man ju hört ett gäng gånger nu. Men det här provocerar mig, för jag begriper inte de som rycker på axlarna med hänvisning till att det bara är människor i riskgrupper som dör. Alltså det är relevant info att ta del av, om den än stämmer, för den står inte helt oemotsagd. Men om den info nu stämmer, att det är äldre och då kroniskt sjuka som dör, så är det såklart viktig information att ta del av. Men det är fan ljusår ifrån lugnande information, eller ifrån ett konstaterande om att det inte är allvarligt. Jag känner mig inte lugnad över att om man är en av de 800 000 som lider av astma i Sverige, så riskerar man att dö om man smittas av den här sjukdomen som det inte finns ett vaccin emot. Eller för den delen, om man är äldre. Alltså jag vill ha mina föräldrar kvar i livet och jag vill att andra ska få ha det också. Även om det skulle vara så att noll personer under 60 eller noll personer som inte är kroniskt sjuka riskerar att dö, så är det fortfarande rätt att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Vi är nu liksom i ett läge i Sverige där, alltså, vi var i ett läge där vi var duktiga på att spåra vilka som smittats. Men liksom, där är vi inte längre. Läget är nu helt förändrat. Och jag kommer liksom, som jag sa, jag kommer aldrig uppmana folk till panik, för jag menar att det är kontraproduktivt. Jag tror att det är direkt skadligt, men däremot så menar jag att det finns skäl att göra sånt som du har efterfrågat i sociala medier. Du har ju sagt att man behöver liksom stanna hemma, tvätta händerna, storhandla på nätet så man slipper lämna hemmet, undvika folksamlingar. Där är jag helt med dig. Och det här är ju sånt som faller på individerna. Det som faller på politikerna är nu att liksom släppa oron för hur åtgärder ska mottas, eller risken för att framstå som alarmistisk och sånt där skit. Det är liksom inte den typen av tankebanor som behövs nu. Det man behöver göra politiskt är att lyssna på vad experterna säger, och sen ska man göra ännu mer. Alltså, man kan inte invänta nästa rekommendation från experter, för det skapar en fördröjning. Då går det för långsamt. Nu får jag vara lite sådär Pravda-lojal, men faktiskt så vill jag lyfta Ulf Kristersson, för han var ute och krävde omedelbara åtgärder mot större folksamlingar innan Folkhälsomyndigheten kommit med den rekommendationen. Och det är där politiker ska ligga när landet befinner sig i en sån här kris. Alltså ett steg av marginal framför myndighetens rekommendationer. Mm. Det håller inte att som politiker sätta sig i baksätet och så låter man myndigheternas experter ta ratten när en dödlig pandemi drar över världen. Och i det här läget så behöver man liksom då visa ledarskap och självklart då lyssna till myndigheterna, som då kan få agera kartläsare. Men tempot och även riktningen måste bestämmas av politikerna. Så idag då är det som sagt onsdag. Och sannolikt så har vi då en okontrollerad smitta i Sverige, men Folkhälsomyndigheten har inte kommunicerat det än. Från att Italien konstaterade att det var en okontrollerad smitta till att landet mer eller mindre stängde ner, så tog det ungefär 2 veckor. Samtliga svenska politiker borde utgå ifrån att det är en okontrollerad smitta och agera utifrån det. Inte invänta Folkhälsomyndighetens liksom rekommendationer eller slutsatser i den delen.
Jag vill bara addera vad Folkhälsomyndigheten, hur de resonerar. När de gör en riskbedömning så skriver de själva så här: riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden, utan en bedömning över läget just nu.
Den är ju irrelevant när trycksvärtan inte ens har torkat.
Ja, men det är ju då inte en riskbedömning.
Nej. Det är en nulägesbeskrivning.
Ja. Det är helt sinnessjukt. Alltså, folk tänker ju risk i form av sannolikheter. Sannolikheter är ju en grej du mäter. Du mäter ju framtiden. Mm. Du mäter ju inte sannolikheter på saker som har varit. Och det är här som är så himla sjukt. Nämligen, folk förlitar sig då alltså på att... Och jag vill bara säga, den här Folkhälsomyndigheten har alltså gick alltså från låg till mycket hög i inrikes smittspridning på alltså 7 dagar.
Mm.
Den gick alltså från näst lägsta till absolut högsta nivån på 7 dagar. Det, och tittar man på vad mer liksom den här Tegnell gjorde, alltså ett exempel var ju när Folkhälsomyndigheten började ju få frågor om corona innan sportlovet. Och då fick ju Tegnell explicit frågan, men nu är det ju väldigt många som åker på sportlovssemester. Hur ska man agera då? Och Anders Tegnell då, statsepidemiolog på Folkhälsoinstitutet, han svarade så här. Han tyckte det var att det är förnuftigt att människor inte avstår från att resa. Den här typen av resor finns det absolut ingen anledning att bekymra sig över coronaviruset. I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning överhuvudtaget, säger han. Tegnell pekar på att spridningen till mycket stor del är koncentrerad i Kina och området kring staden Wuhan. I de cirka 100 fall som dykt upp utomlands har personen snabbt kommit till vården och isolerats. Och andra personer de har haft kontakt med identifierats, vilket förhindrat vidare spridning, säger han. Konklusionen av det är att någon spridning utanför Kina av det här viruset inte finns idag. Det kan vi ju liksom utvärdera nu i efterhand.
Mm.
Var det ett klokt, så att säga... Han gjorde en prediktion inför framtiden. Han gjorde en sannolikhetsbedömning, och en definitivt sådan, om läget. Och han hade fatalt fel. Och jag undrar, är det min Twitter eller hans definitiva utsagor som undergräver Folkhälsomyndighetens förtroende? Och jag menar, det här är ju så himla bizarrt, för att om jag hade gått runt och föreslagit att vi skulle inte bry oss om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, då kan jag förstå att man kan rikta kritik mot mig. Men min idé är alltså att vi ska ta det Folkhälsomyndigheten säger, ta det på allra största allvar och göra mer. Det är alltså att inte att undergräva vårt smittskydd. Det är att förstärka vårt smittskydd. Men det intressanta är ju de här skyttegravarna mellan höger och vänster. Det existerar definitivt en sådan.
Mm.
Alltså där det är bara allmänt Hanif Bali-hat existerar ju såklart.
Mm.
Där jag säger corona är farligt, då har ju alla i 3 veckor då sagt att det är ofarligt. Och sen nu bara kovänder liksom. Men... det finns också lite roligt att det här kulturkriget som finns i övrigt har uppluckrats något. För plötsligt är jag och Peter Wolodarski på samma sida mot Folkhälsomyndigheten.
Ja, alltså det är som när man ser en sån här naturdokumentär där ett lejon har adopterat en sån här jävla hjortunge liksom. Ja. Alltså det är så här, man blir lite tårögd liksom. Man ser er på samma sida.
Och jag liksom, jag delar Sydsvenskans ledarsidas liksom nerbrants ledare om corona liksom. Nej, men det är lite fint. Vissa av de här klassiska skyttegravarna har ju faktiskt övergivits när det kommer till det här.
Mm.
Och människor gör helt olika sannolikhetsbedömningar bara. Mm. Medan, ta till exempel...
Men det gör jag en lite lycklig och hoppfull alltså i de delarna. Oavsett var man landar i slutsatserna. Alltså när folk inte låter sig blind följas i det här. Liksom.
Ja.
Alltså vare sig man följer dig eller någon annan.
Ja.
Om man bara lyfter bort från det... olämpligt att landa i fel slutsatser.
Mm.
Så jag hatar blint följande runt såna här grejer. Det är liksom inte läge för det.
Och men jag menar, ta till exempel vilka jag då haft liksom konflikt med. Ja, men det är typ så här Rebecca Uvell och liksom Segerfält eller Segerstedt eller vad han heter. Men liksom det har ju varit ganska intressant hur det här har luckrats upp, utan det handlar om, jag tror det handlar om hur bra man är på matte eller inte. Och vad man gör för sannolikhetsberäkningar.
Jo, men ge mig ändå detta. Alltså, jag gjorde en helt annan bedömning än dig rörande liksom risknivån för 1-2 veckor sedan.
Ja.
Ja. Håller du med om att det var en drastisk förändring när det blev liksom två fall där man inte kunnat kolla var smittan kommer ifrån?
Absolut, då var det ju, det var ju ytterst evidens då. Men jag vågar påstå att det var inget som indikerade på att vi skulle klara av att inte få det.
Nej, men jag håller med om det. Men jag menar bara så här att det var aldrig där och då motiverat för mig att bunkra. Nu är det motiverat för mig att bunkra.
Nej, men vad du har gjort är att du har fått liksom, du har fått det yttersta beviset på att...
Det yttersta beviset är ju när Folkhälsomyndigheten kommer ut med att det här är en okontrollerad smitta.
Ja, absolut. Men också att vi vet att nu smittar folk de inte har koll på. Liksom. Mm. Mellan folk de inte har koll på. Mm. Jag menar, vi vet det nu. Alltså,
och för övrigt, jag satte på mig foliehatten innan Folkhälsomyndigheten höjde sin risknivå till mycket hög.
Ja, men du krävde lite mer bevis för att göra din en annorlunda sannolikhetsbedömning. Men jag menar, så det är ju jättebra, men alltså däremot så det fanns inget, om man ska göra sådana här sannolikhetsbedömningar, så fanns det inget som indikerade på att Sverige skulle göra det annorlunda. Och problemet vi har i Sverige, och det här har vi bara generellt sett, är ju att vi, när det kommer oöverstigliga problem mot oss, så har vi en kulturell benägenhet att förlita oss på vår förträfflighet.
Mm.
Och vi är förträffliga. Jag vill bara säga att svensk smittskydd är alltså förträffligt.
Mm.
Det är säkert 5% bättre än resten av världen. Men den kan inte hantera ett problem som är alltså 300% mer allvarligt än vad de någonsin har, något annat land har prövats med. Förstår du? Och det här är ju detsamma kom ju till... samma problem hade ju Sverige också under flyktingkrisen.
Mm.
Nämligen att ja, men Sverige är lite bättre på att motta invandrare än andra länder. Mm. Alltså man är det, objektivt sett. Man har ett mycket bättre fungerande migrationssystem och inte integration och det sociala. Alltså jag bara säger det praktiska mottagandet. Har man ett, Migrationsverket är ett långt mer fungerande system än flesta andra länder när det kommer till att ta emot stora mängder människor. Men det betyder alltså inte att vi har kapacitet att få ta emot 160 000 personer på 2 månader. Och det här är det vi har det kulturella problemet, nämligen att vi har en övertro på vår exceptionella förmåga. Och det var exakt det jag såg hos myndigheterna och hos Folkhälsomyndigheten och den klicken av kommentatorer runt om. För de var helt övertygade att de skulle isolera, spåra och lockdown varenda smitta.
Mm.
Och strategin man implementerade för att göra det var alltså samma strategi som när Nisse kommer tillbaka från med klamydia från Ayia Napa. Nämligen låta det klia på snoppen först och sen så börjar man gräva vem har du legat med.
Mm.
Alltså, och det här är en riktigt dålig strategi, för man hade ju inga, liksom, man hade inga masskontroller av människor som gick av planen eller någonting sånt. Utan man hade bara exakt samma strategier som man har haft tidigare.
Mm.
Och det fick mig att tro så här, okej, men här är ju en sån här klassisk över... liksom överestimering av svensk förmåga. Och det var det som fick mig och liksom, ja, kroniskt naivt land, det är klart att det kommer bli så här.
Mm.
Men
det som också har hänt idag, det har vi väl inte heller nämnt, alltså idag, precis bara för någon timme sedan, så dog ju första personen i Sverige.
Ja.
Alltså det är också sån här grej som jag tror att det är rätt viktigt också, om det verkligen ska bli så att man lägger åt sidan politiska konflikter och sådär, så får man ju inte riktigt göra en segerdans över så här, haha, du har vänt grejen. Är du med på vad jag menar?
Jag håller med.
Alltså det är verkligen så här, det här är för viktigt. De här grejerna, liksom, jag har sett folk ge sig på, vad heter hon, Agnes Wold.
Ja, jag har ju också gjort det.
Ja, men, ja, men möjligt. Men, ja,
men jag gjorde det väldigt snällt.
Ja, men sluta med det skulle jag säga. För att fan, det är liksom inte läge för det. Fokus på rätt saker.
Ja.
Alltså,
du som är så duktig, kan inte du... Du som är så, kan inte du istället hjälpa till?
Jo.
Så, och då blev jag lackade ur. Jag bara, alltså, och hon gjorde det. Och jag skrev först så här. Jag har uppmanat folk att göra XYZ. Vad är det du tycker jag borde göra mer?
Mm. Vad var XYZ?
Ja, men det var ju tvätta händerna, undvik folksamlingar, besök inte, liksom håll dig undan från riskgrupper, liksom ta personligt ansvar. Det är via minskad mobilitet och minskad mellanmänsklig kontakt vi får ner smittspridningen. Och hon svarar med en tråd där hon de facto säger alla de sakerna en gång till mig. Och det är ju bara förolämpande, förstår du?
Att så här, ja, men okej, då har hon inte sett att du svarar det, eller?
Jo, men det här är ju bara en form av splaining. Alltså, hon tillhörde ju också ligan som överskattades liksom, Folkhälsomyndighetens förmåga. Och nu har vänt, så välkommen in, vi söker konvertiter. Och nu så förordar hon då. Det är personligt ansvarstagande, vi är inne på fas 2. Det handlar om att bara minska den allmänna smittspridningen. Flatten the curve, som det kallas. Nämligen att minska antalet smittade så pass, och dra ut på själva kurvan när folk blir smittade, så att sjukvården har kapacitet att hantera det. Och jag menar, det är bra, alltså välkommen, men börja inte förlämpa människor som kanske landade i den slutsatsen för dig. En sak jag störde mig på, alltså det
men
var
jag, jag fattar att du stör dig på det, men det där är fel fokus. Det är så jävla fel fokus. Jag fattar absolut att du lackar på den kommentaren
det är så här, jag gav en liten kommentar.
Okay. Ja, men det är väl lugnt och det är väl ingen big deal. Men det finns alltså fan ett färde i att bara så här lägga ner lite stridsyxor och faktiskt fokusera på rätt saker. Och det gäller alltså politiker och det gäller fan varenda jävel runt det här jävla viruset. För att det här liksom, det här har potential att bli riktigt, riktigt, riktigt jävla illa. Och då behöver vi liksom tänka klart och inte vara rädd för att fatta liksom verkligt svåra beslut. Och då, om man fattar de där besluten, om det står då en jävla mobb och säger att man är dum i huvudet eller vad fan som helst, då kan man bli obenägen att göra det, och man kan bli obenägen att erkänna sina fel sen tidigare och sådär. Om man bara sänker alla trösklarna för det, så kommer
att
det
byta sida helt enkelt. Ja, men det är en klok synpunkt. Men läste du om coronaflyget?
Nej, eller vänta, vad är det de här som de bara släppte rakt igenom?
Ja,
men berätta det.
Alltså det var ju ett specialkartat coronaflyg med passagerare som varit på skidresor i norra Italien som landade på Arlanda natten till söndag. Det är ju ganska nyligen, alltså natten till söndag. De var 200 passagerarna och berättade att det var flertal kraftigt hostande. Och de fick inga särskilda restriktioner när de gick av. De bara gick rakt ut. Och folk vittnar om att det var liksom den mest surrealistiska resan de någonsin varit med om i sitt liv. Och av personerna som var i sällskapet, så att säga, så var ju även några som inte var så att säga sjuka har blivit sjuka och nu inväntar svar. Men det är inte bara det. Stockholm har nu gått över till att inte testa för corona om du har milda symptom. Vilket betyder stanna hemma om du har minsta jävla snorighet, feber, whatever. Stanna fucking hemma, det är inte värt det. Karensdagen är nu upphävd, så du har inga ekonomiska förluster att göra på att stanna hemma. Eller du har inte lika stora ekonomiska förluster att göra, så bara stanna hemma, undvik. Även om du vet att men det här är inte corona, det här är vanlig förkylning, stanna hemma om du kan, alltså om du inte liksom, definitivt gör det bara för att, och få din familj också att göra det, för att all form av tryck vi kan ta ifrån liksom sjukvårdssystemet nu är AO. I Italien har det gått så långt att man nu har triage, nämligen att man prioriterar och förut så prioriterade man ju riskgrupper. Nu har det gått så pass långt, nu är trycket så pass högt att man alltså inte ger vård till riskgrupper. För nu är trycket så högt att den lilla procentandel som behöver intensivvård som inte är riskgrupper är tillräckligt för att fylla upp hela sjukhuset. Och då ger man det till dem som man vet har högst sannolikhet att överleva det här. Så allvarligt är det. Och det är ganska avancerad sjukvård som behövs. Och därför så är det liksom A och O att vi, ja, helt enkelt liksom, skaka inte hand med folk, undvik kollektivtrafik, åk bil i så stor utsträckning du kan, stanna hemma som möjligt, träffa inte dina äldre, liksom, umgås inte med människor, ställ in dina jävla födelsedagsfester och pubrundor eller what the fuck det nu är.
Jag har ställt in, nu i helgen skulle jag och mina bröder mycket försenat, men fira min mammas 70-årsdag. Vi skulle dra på en konsert, det ställde vi in. Vi har ställt in, eller jag har ställt in en middag som du skulle på. Alltså så här, jag ställer in allt sånt där. Och jag fan gör det och skiter fullständigt i om någon tycker att jag är en foliehatt. För det måste liksom vara...
Exakt.
Det här måste vara fokus nu liksom.
Men jag känner fler har börjat fatta det här. Jag, de evenemang jag har haft framåt är alla avbokade, intervjuer och allt sånt också avbokade. Så liksom, jag kommer ju gå över till helt digital liksom. Nu kommer vi sköta det via Skype och så vidare. Det är lite märkligt. Riksdagens funktion faktiskt exponerar ju lite just nu faktiskt hur oförberedda man är, oflexibla man är. För att fortfarande är det fysiska möten som avkrävs enligt lag att sköta. Det finns inget extra protokoll som kan aktiveras in just in case of för att inte sammanträda fysiskt. Och det är en enorm svaghet för allt från liksom... för ta till exempel om en ledamot blir sjuk i ett utskott. Om du ska ersätta honom, då måste alltså riksdagen sammanträda för att du ska kunna ersätta den personen i kammaren. Alltså det finns sådana här svagheter i systemet som man senare när det här har lagt sig. Och det brukar gå 2-3 månader innan epidemier, historiskt sett, innan sådana här epidemier har lagt sig. Och eller där piken nås helt enkelt. Så frågan är om 2-3 månader därefter så måste vi börja fundera på hur kan vi, för det här kommer ju ske igen, hur kan vi se till att det här inte får så himla mycket konsekvenser, hur kan vi minimera vår exponering gentemot sådana sjukdomar. Jag menar, det är inte som att folk kommer inte sluta käka fladdermussoppa tror jag. Så det här kommer ju dyka upp igen. Vår vän, tidigare gäst Jan Emanuel, har haft inbrott.
Ja, just det, jag såg det. Fan, jag behöver ju deg, men jag vet inte vilka det där var.
Ja, han har ju släppt bilder på dem.
Ja.
Och han har till och med fått en bra facepick på en av... Det är en kvinna som han lyckats... Det ser ut som en kvinna i alla fall.
Men vi måste berätta bakgrundsstorien. Oj, jävlar.
Ja, så han har fått ett inbrott i sitt hem i Norrtälje. Och han har ju en sån här rökgrej. Så du vet, så här, det fyller ju hela huset med rök. Så de ser ju inget, liksom. Men de fick med sig lite smycken och jackor och sånt. Men han ger alltså 100 000 kronor i belöning till den som ser till att de liksom grips. Och han vill bara att de ska känna sig jagade. Så de åkte dit i uppenbart en Mercedes SUV har de åkt dit, och sen är det tre personer i mörka kläder som gjort inbrott. Och man kan gå in på hans Instagram och följa och spana in och se om man känner igen de här människorna. Men det är fan jävla hjälte som ser till att, alltså, värdet av grejerna kan ju knappast varit 100 000. Han vill ju bara sätta dit de här människorna.
Ja, men fan vad det, alltså det där är vad jag skulle gjort om jag var rik.
Ja. Bara börjat jaga människor som gjort dig illa liksom.
Ja.
Med dina pengar.
Göra hela jävla samhället till bounty hunters.
Så att man borde ha lite mer bounty hunting i Sverige. Alltså, varför har, i USA har man ju den här att där har de ju warrants. Där liksom privata företagare kan liksom bestämma sig för att jaga dig.
Ja.
För att du har en warrant.
Men alltså, men de har ju svin höga sån här, alltså på FBI's most wanted list. Där kan du liksom, du kan ju checka ut om du plockar någon av dem liksom.
Ja, då får du bra med deg liksom. Men de har ju även de här privata, alltså det här är ju när USA har ju det här att där lämnar du ju ekonomiska garantier att du dyker upp till så du slipper sitta i häktet.
Ja.
Så lämnar du ekonomiska garantier och då kan du ju
alltså, borgen, va?
Ja, exakt, borgen. Och då kan du ju få borgenslån.
Mm.
Och får du borgenslån och inte dyker upp, liksom, då får du ju delvis en warrant där polisen är efter dig, där du liksom har dodgat din court date, liksom, och din rättegång. Men du får ju också den här de som har gått ekonomiskt god för dig och står ute med de här pengarna.
Mm.
De vill ju ha tillbaka sin investering.
Mm.
Så då skapas det ju ekonomiska incitament för dem att jaga dig. Så då, det är ju de som anställer de här privata bounty hunters.
Just det.
Som jagar reda på dig och tar tag i dig och släpar in i rätten.
Men det finns något motsvarande i Storbritannien också. Jag såg en dokumentär av Louis Theroux.
Ja.
Som heter typ så här Britain's Most Fierce Bounty Hunter eller något sånt där.
Mm.
Och han är ju... alltså grovt kriminell i grunden. Så han har ju liksom viss trovärdighet när han dyker upp och bara driver in pengarna. Och han har jag sett senare i någon annan dokumentär, fast det kanske är i USA, men skitsamma, där han startade så här bare knuckle fights, alltså så här turneringar i det liksom. Och han vill göra det då till det nya liksom MMA.
Alltså var det bounty hunter som spär skiten nu varandra?
Ja, eller? Men alltså nej, alltså, så han är en mångsysslare. Han arrangerar också så här, ja, han arrangerar också liksom fist fights utan några handskar och grejer liksom. Och så cashar folk och det är så här super mörkt verksamhet, helt illegalt, men han vill ju göra det då legalt liksom.
Jag förstår. Nej, men det är spännande. Som jag har förstått finns det nya verksamheter som håller på, i takt med att kriminaliteten bara ökar och ökar, så har det har blivit ganska lönsamt för kriminella att jaga kriminella. Så det startas ju verksamheter där kriminella liksom åker hem till kriminella och ber dem sluta vara kriminella för att det finns ett företagsaffärsidé bakom,
ja, men
det.
Ja, men precis. Men det är väl liksom lite det som MC-gängen gjorde förut. Alltså så här, eller säkert gör fortfarande så här indrivning. Liksom.
Exakt.
Men, och det här har ju vidareutvecklats då från den här dödspatrullen som bara drog in cash på att bara släcka folk.
Ja. Men nu finns det ju även liksom legala bolag där du till exempel, ja, men om du tappar bort en jacka, eller inte tappar bort, om du får en jacka stulen, så chippar de den och så vet de var den är då.
Mm.
Och så åker de hem och knackar på där den här jackan är och säger så här: vi skulle gärna vilja ha tillbaka den här jackan.
Mm.
Och då behöver du ju ha folk som är anställda som folk lyssnar på när de insisterar på att få tillbaka sin jacka. Så det här är ju en väldigt bra rehabiliteringsprogram för då kriminella att bli liksom lagens lagliga medborgare.
Ja, men jag skulle säga att det nog inte är det, för det här luktar lite så här NFG, du vet, så här non-fighting generation. De går runt i så här bombarjackor i tunnelbanan och ska se till att ingen bråkar, och så bara väntar man en kvart, visar sig att alla de själva bråkar och bara söker bråk liksom.
Men jag tror verkligen det här gänget då som går runt och knackar dörrar, att de skulle liksom själva att de själva skulle gå och sno jackor.
Men det finns en anledning till att de
in sin indrivning.
Ja, men det finns ju en anledning till att de inte blir revisorer. De vill ju ha kurret liksom. Om det bara är så här, bara, nej, men kan jag få jackan? Absolut. Då är det ingen adrenalin. Så de måste ju ha antingen cashen eller kurret liksom.
Men jag tycker det är lite märkligt att vi inte har en ordning där liksom, i och med att polisen, när de får reda på, ja, men här är min, hitta min telefon här, jag ser att min telefon är här liksom, då går inte polisen dit och hämtar den.
Nej, jag vet, jag har tusen sådana. Du har ju själv upplevt det med din dator.
Ja, exakt. Men jag menar, polisen liksom gör inte det. Och då måste det är ju rimligt att det finns en tjänst som går och gör det åt dig.
Mm.
Frågan är om man ska så att säga ge ännu mer legala möjligheter för någon att liksom hämta sina stulna varor. Idag får du ju inte det. Det är ju liksom egenmäktigt förfarande, tror jag, om man snor tillbaka sin stulna egendom.
Just det.
Så frågan är om man behöver se över den lagstiftningen.
Ja, jag ska inte ta gift på det där, men jag känner igen det där från juristutbildningen, att vi hade några sådana seminarier där vi diskuterade typ den där typen av fall.
Jag tror bara att vi ska liksom legalisera så vi kan sno tillbaka Jan Emanuels jackor och smycken. Det var allt för den här veckan, men nästa vecka så kommer vi tillbaka i vanlig ordning. Men vill du stötta oss så gör du det på patreon.com/godton.
Eller så kan man ju göra det på en Swish-nummer som jag inte har i huvudet.
Åh, gud, måste jag komma ihåg det? Är det upp till mig att komma ihåg det varje gång nu?
Jag har den här. Numret till våran Swish är 123-128-1518. 123-128-1518.
Ja, och vill man stötta oss på ett annat sätt, till exempel, så kan man gå in på Instagram och följa god_ton.
Jajamensan.
Men det var allt för den här veckan, va?
Det var det.
Då syns vi nästa vecka. Ha det gött.
Ciao.